Vi heter Veronica
och Elin och vi är så kallade meditationsnördar.
Våra resor med meditation är olika, men passionen och praktiken är gemensam.
Vi har båda lång erfarenhet av olika meditationstekniker och fortsätter ständigt att utvecklas.
Då vi båda är aktiva inom andlighet och mediumskap är meditationen en viktig grundsten för välbefinnande och insikt.
Elin är häxa och prästinna och Veronica är yogi, häxa och medium.
Tillsammans vill vi dela med oss kunskap, information och erfarenheter kring meditation och dess effekter. Hej och välkomna till podden om meditation. Idag har jag, Veronica, med mig en gäst som jag är jättestolt att presentera. Det är mediumet Vivi Linde. Hon är, du har många strängar på din lyra och du är faktiskt en av Sveriges mest kända medium, Vivi. Eller hur? Det kan man säga. Får man säga det?
Oj, vad svårt. Ja, kanske. Man ser ju inte så på sig själv liksom. I sin egen värld ser man ju bara liksom ingenting. Eller ja, alltså, inte för att förminska, men man ser, det är svårt att se sig själv så. Men det låter ju trevligt i alla fall.
Ja, jag tycker att du är det. Jag tycker att du är...
Och gullig du är.
Ja, framgångsrik och kunnig och duktig. Och du har ju jobbat med mediumskap jättelänge.
Du... Ja, jag började ju faktiskt när jag var 16 år för typ 100 år sedan med astrologi. Så att det har ju varit en väg med olika saker tills mediumskapet... Nej, jag ska inte säga att det tog över, utan det blev en del utav... andra grejer.
Precis, du jobbar med andlig vägledning.
Ja, men precis. Ja, du vet hur det är. Man har ju ofta flera strängar på sin lyra än bara en sak.
Mm.
Inte alla kanske, men vi är såna.
Ja, precis, vi är såna.
Nej, men man är så här lite andlig entreprenör faktiskt.
Exakt, det är
en del av oss.
Ja, och att det är mycket som hör till. Det är mycket som...
Ja.
Jag brukar säga, det kanske låter lite flummigt, men det springer ur samma källa.
Ja, men det gör ju faktiskt det. Och jag brukar ofta säga så här att om man vill utveckla sig, att lär dig gärna lite om mycket, men också mycket om lite. Och då menar jag liksom att det är jättebra att ha en massa erfarenhet och kunskap, därför att det är precis som du säger, de kommer från samma källa, och det gör också att man utvidgar sin kunskap för vad man än ger sig på, men sen att man specialiserar sig på några grejer, för annars blir man ju inte bra på något sätt.
Exakt.
Eller man blir lite bra på allt, men specialisera sig på få saker, men sen ja, gå jättemycket kurser och utbildningar på många andra spännande, intressanta saker som man kanske inte blir världsmästare på, men det plussar ju på allt det andra, så är det ju inom det andliga, eller hur?
Jag håller fullständigt med, och jag tänker jättemycket på det här som du pratar om, att ju mer man förkovrar sig, desto mer utvecklas man.
Ja.
Och jag tänker också att man blir mer ödmjuk. Jag upplever att det finns väldigt mycket... Det finns mycket sanningssägare i vår bransch, eller överallt.
Det ska gudarna veta.
Det ska gudarna verkligen veta. Och att det väldigt lätt blir... Jag tänker ju att vi jobbar utifrån kärlek.
Mm.
Och att man vill sträcka ut händer. Jag vill att vi ska mötas. Jag tycker samtal och möten är så himla viktigt. Och samtidigt så har jag också behov av att vara ensam. Det är inte det.
Ja, nej, men jag förstår precis vad du menar.
Ja, den missionen är ett samarbete. Ja. Och jag kan bli lite ledsen hur jag ser på det idag. Men vi är i ständig utveckling.
Ja, men det är ju så, man blir aldrig färdig liksom.
Nej, exakt. Och jag vill fråga dig jättemycket saker.
Ja, kör.
Jag tänker på meditation, det är ju stort. Det är ett verktyg för oss. Hur började du meditera, Vivi?
Ja, hur jag började. Nu måste jag tänka för en sekund här. Det är intressant, för många frågar mig så här, måste man verkligen meditera för att hålla på med andlighet? Och jag brukar säga, nej, det måste man inte egentligen, men man blir faktiskt bättre om man gör det. För jag började, det tog några år innan jag började meditera. Men det viktiga är liksom kanske då att hitta, för att väldigt många tänker ju då den här, åh gud, jag orkar inte sitta tyst i tystnad 2 gånger 20 minuter om dagen. Och då kanske det blir så att väldigt många väljer att inte utveckla sig. Det viktiga är liksom att hitta sin meditation. Ja, du håller på med yoga till exempel. Det är en fysisk meditation.
Exakt.
Så att man, och även kampsport är ju meditation. Man alltså, det är lite när man går in i någonting, när man tappar häret och nuet runt omkring. Man får förändrat medvetande tillstånd. Det är meditation. Så att det kan ju vara väldigt många olika saker. För mig började ju egentligen med kanalisering, och det är ju det som jag brinner för egentligen allra mest av allting, mer än mediumskapet och mer än siandet och allting, så är det ju kanaliseringen.
Och kan du berätta vad det är för dem?
Ja, det är ju när man kanaliserar, så kan man ju då, som jag oftast gör, så är det mina andliga guider, att man då kommer i kontakt med en högre, guiden är ju så att säga, i alla fall enligt min livsåskådning, för det finns ju lite olika, så är guiderna liksom det högsta informationskällan vi kan komma i kontakt med. Så jag tycker att det är så här super häftigt att sitta och kommunicera med dem, och det, jag menar, då kan jag sitta en timme och istället för 20 minuter, fast jag kanske har tänkt. Så att det är ju som en slags aktiv meditation, kan man ju säga. Så att det händer någonting i meditationen, och då tycker jag det är roligt, och då, så den passar ju mig. Och så att det var ju liksom lite så, jag var ju så nyfiken på det här med andliga guider, så det började nog med att jag var mer nyfiken på guiderna än på att meditera. Och då säger jag plötsligt, så mediterade jag ju, så att det började nog per automatik och med nyfikenhet. Så att vänta. Och sedan så har jag även buddhismen, har jag ju som en av mina troskällor, eller vad man ska kalla det. Och det är ju en religion, men det finns ju liksom ingen gud i den religionen. Så att det är ju, den känns ju inte som en tro på det sättet, utan här handlar det mer om livsfilosofi när man är buddhist. Hur tror jag liksom att saker fungerar? Och så jag var så nyfiken på buddhismen, den tilltalar mig med karmalagen, och den används ju även vissa filosofier inom filosofin och sådär har ju tagit ifrån buddhismen, så det är mycket som de ligger till grund för. Och så jag gick ju i, kan det vara 2001 eller någon, 2002, jag kommer inte ihåg, men i början på 2000-talet så gick jag, ja, det heter väl inte utbildning till buddhist, men jag gick väl och studerade buddhism, kan man väl säga, jag och min syster faktiskt, under en längre period. Och då kom vi i kontakt med den aktiva buddhistiska meditationen, och då rabblar man ett mantra när man mediterar, och den tycker jag också är superhäftig. Men där sitter man väl också, där ska man helst göra 2 gånger om dagen, så att säga. Och i det här rabblandet, alltså vi har ju det här med toner egentligen, att toner kan man säga appellerar till vissa energier eller frekvenser, för toner är ju frekvens. Så att i den här, det är faktiskt samma meditation som Tina Turner använder sig av, sångerskan.
Just det.
Och när man rabblar den, så vad ska man säga, det är en slags, den är problemlösande i sig, för att den bjuder ju in. Och då är det så här, det här har man inte så hårt med det här, oj du ska inte tänka på någonting, utan här får man gärna bjuda in tankar i meditationen. För det är där som meditationen kommer in och löser, så att säga. Men ofta eftersom man sitter och rabblar, så har man ju mer fokus på rabblandet än att sitta och tänka. Och det är egentligen det som är så väldigt bra när man har ett mantra. att hålla sig till. Så är det ju liksom, man förflyttar fokus och man går liksom in i det här. Nu kommer inte jag kommer inte ihåg, men mantrat betyder ju också någonting. Jag minns faktiskt inte riktigt, för det är Namjoho Renge Kyo.
Ja, precis.
Kör man hela tiden då. Och det är något med lotusblomman och sådär. Men det är en jättehäftig meditation och det kan sätta igång jättemycket. Precis som med kanalisering och meditation överlag. Men just om man säger, går man in i en specifikt andlig meditation, då sätter det ju igång kanske andliga processer och andliga utvecklingar. Det finns ju meditationer som inte egentligen är fokuserade på rent det andliga. Och då kan du ju jobba vi kanske med oss själva på andra sätt.
Ja, precis. Vi pratar faktiskt om det i ett avsnitt här, att det finns ju meditation för mental träning eller framgång eller och det finns ju många, det blir lätt att man namedroppar så här när man är mycket så här, ja, men affirmationer är ett sätt, mantran är annat och att det finns olika syften. Och jag minns ju när jag träffade dig första gången och blev helt hooked, för då gjorde vi en kabbala meditation.
Ja, den är fantastisk.
Ja, men yes. Och för att den pågick också, att man liksom skulle gå in i den här trädgården några gånger och se vad som hände. Och jag är fortfarande helt golvad av den, kan jag säga. Just för att den påverkade mig så starkt. Och när du pratar också om den här Tina Turner-mantrat, man behöver inte alltid veta vad mantrat betyder för att det ska göra skillnad i kroppen och i systemet.
Mm.
Det är det som är spännande.
Ja, och det som jag tycker är så underbart också, att det finns liksom ett överlämnande i meditationen. Jag måste inte lösa problemet, utan jag har tillit till att när jag går in och gör min andliga utövning, så drar jag ett strå till stacken i något slags andligt samarbete. Så att universum liksom bistår mig i det. Universum bistår oss alltid. Men det är så här med energier, att jag måste tillföra någonting. Det är precis som en vanlig relation. Och om du och jag ska vara vänner, så måste ju båda tillföra någonting. Annars är det ju ingen vänskap.
Precis.
Den kan ju inte vara ensidig, för då är det ju ingenting längre. Och likadant är det när vi jobbar med våra andliga guider, eller man kan kanalisera änglar, man kan även kanalisera naturväsen och mycket sådär. Men det är ju, de känner sig, vi finns här och kan jobba med er, men du måste ju vilja, du måste göra ett engagemang. Liksom. Jag måste dra mitt strå till stacken och göra mitt arbete i vårat samarbete. För jag ser dem ju lite som samarbetspartner, kan man ju göra. Och det där är väldigt viktigt, och det är därför, och då, ursäkta, jag tar det halsen. Då kan jag lämna över till dem och så kan de göra sitt jobb. Och det har jag ju inte alltid insikt i. Eller det har ju ingen av oss. Vi har inte insikt, för vi vet ju inte vilken form det kommer tillbaka. Däremot så vet jag ju att de ofta har en högre sikt än vad jag har. Att de ser från mitt liv från ett annat plan och min väg. Så de kan hjälpa mig att få in det som jag behöver. Och det är ju egentligen det som spelar roll i slutändan. Inte vad mitt ego sitter här och tycker att jag behöver. Liksom.
Mm.
Jag tycker jag behöver en ny man i mitt liv. Eller jag kanske tycker att jag behöver ett nytt boende eller någonting. Universum bara, men du, innan du gick ner så sa ju du att du skulle göra det här. Liksom. Hur tänker du nu? Och istället för att sitta och liksom önska saker som kanske inte ligger i min, som inte ligger i pipen i min planering just nu, så kan jag lämna över, så kan det komma in enklare.
Ja, och att det handlar om, som du säger, en tillit.
Ja.
Det var länge som jag, du är ju också den som har introducerat det här med häxeri för mig.
Mm.
Och som också har blivit så mycket större än jag trodde när vi satt där.
Det blir ju det.
Ja, enormt liksom, om liksom, att ta tillbaka sin makt och sin kraft och hela vägen till ekofeminism nästan. Sådär.
Ja.
Men att jag då tänkte på att jag tappade tråden.
Ja, vad var det?
Att överlämna sig, att utbyta av energi. Jag kan ju sitta här och tänka, som du säger, kanske jag upprepar, men att jag vill ha en grön bil. Okej. Okej, det vill du ha. Men vad är du då beredd kanske att betala för det?
Mm. Hur tänker du dra ditt strå till stacken för att få den?
Exakt. Och när de tankarna kommer jag också säga, behöver jag verkligen den här gröna bilen? Hur viktig är den? Jag har fått höra den frågan ganska mycket. Sådär, liksom, ja, men om man är häxa och håller på med ritualer och trollar och sådär. Varför bor ni inte i slott och har jättemycket pengar och har bla bla bla? Eller så. Det är en bild av framgång kanske. Mm. Jag tror att när man går in i det här, kanske genom meditation, vad vet jag, men man har inte det behovet.
Nej, och så tänker jag liksom aldrig faktiskt. Däremot har jag faktiskt vid två tillfällen önskat mig bostad för att jag behövde det då, så att säga. Så det var mer på riktigt någonting jag behövde, och då fick jag hjälp, men då gick det faktiskt jättefort, så det kan vara jättefascinerande. Men ibland så är det så att vi behöver titta på de små grejerna. Okej, vad behöver jag justera i mitt liv för att det här ska kanske kunna komma av sig självt, så att säga. Ibland behöver det liksom, är det någonting jag behöver jobba med hos mig själv för att någonting ska liksom kunna ske, istället för att vi önskar stora saker och så är det massa små saker som står i vägen som vi måste ta tag i först. Mm. Så att, och då tycker jag att till exempel om vi jobbar med magi, om jag då till exempel ska önska mig, ja, då kanske jag hellre önskar att jag förhåller mig bättre, att jag kan slipa på de här grejerna hos mig själv, eller att jag ska vara liksom öppen och mer mottaglig för andra. Men alltså, om jag jobbar med de här små grejerna, då kommer ju de stora grejerna. Det är lite så det funkar. Om jag vill köpa någonting, så kan jag jobba med min attityd kanske till pengar själv. För jag menar, det finns ju de som inte ens kan ta betalt ordentligt. Så att jag kan ju se på, för då får jag också något hållbart.
Exakt.
Så att jag tror att det är så väldigt många tänker. Sen ibland kan det vara praktiska saker. Men det här med liksom att sitta och önska lotteri. Det ska ju finnas någonting. För det första så handlar det om att komma i kontakt med sin egen livsplan. Någonstans handlar det ändå om att önska utifrån sin livsplan.
Exakt.
För annars så ställer jag ju till den om jag ska önska en massa saker som är helt tvärt emot den vägen jag ska gå. Då blir det bara en omväg liksom. Mm. Så att kommer man i kontakt med den, så kommer man ju också i kontakt med vad det är time för att önska. Men man slutar tänka på det där sättet. Det är intressant att du tar upp det, tycker jag. Man slutar tänka på det där så här, ska jag önska mig ett stort slott liksom. Varför då?
Varför då?
Det är frågan.
Exakt.
Om universum frågar dig varför då, vad svarar du då? Det är för att jag är ett ego, eller?
Ja, men ett slott är det inte. Jobbigt att städa.
Nej. Ja, universum tänker, du får ingen slott för du kommer aldrig kunna städa det, i alla fall.
Nej, men jag tror att man, eller jag i alla fall, omvärderade väldigt mycket.
Mm.
När jag kom i kontakt med magi, och jag kom ju i kontakt med magi genom meditation faktiskt.
Mm.
Eftersom vi använder det i våra ritualer när vi jobbar som häxor, och i våra ceremonier, att vi både affirmerar
och går in i meditativt tillstånd.
Exakt, ett meditativt tillstånd, och sen också manifesterar det på jorden. Och för mig är det liksom, det är så självklart. Jag är så tacksam att jag har fått lära mig det här, och det märker mycket i den andliga världen också, att för mig är det viktigt med historia, för mig är det viktigt att veta vart saker och ting kommer ifrån. Inom yogavärlden nu till exempel, så är det väldigt mycket diskussion kring kulturell appropriation, och jag vill ha respekt för våra förmödrar och förfäder och för jorden. Det känns så fint att ha det med sig. Och samtidigt så kan man se hur det utvecklas. Det utvecklas nya ord. Det utvecklas nya tillvägagångssätt. Det blir en helt annan form av name dropping. Även om det är samma sorts arbete.
Absolut. Det är ju så.
Ja.
Och vad ska man säga? Och när man kommer in på liksom då meditationen och magin, och även då kanalisering då som är ja, det var både din och min typ av meditation väldigt mycket.
Mm.
Det här med att prata med guider eller änglar eller vad det nu är, vi pratar med andliga varelser. Och där är det likadant, jag är ju liksom kabbalist, det är ju också en av mina trosdelar. Jag har ju kabbalan och sen har jag buddhismen och sen är jag häxa. Och väldigt många tycker det är konstigt att jag kan ha tre religioner så. Men jag brukar säga det för att ingen av dem har Gud, utan det är livsfilosofier. Och kabbalan är väldigt mycket uppbyggd på hur det ser ut, den strukturen, vilket är väldigt spännande och intressant.
Mm.
Så att de tillför lite olika saker. Men det som är så viktigt för mig med då, när vi kommer till meditationen och kanaliseringen, häxerit, där man liksom håller på och gör ritualer och det. Det är ju därför att det handlar om mitt arbete med mig, min utveckling, min kontakt med mina andliga guider. Jag håller på med mitt häxeri som jag säger, eller om jag håller på med kabbalan. Eller, då handlar det om att jag vill ta reda på hur saker funkar för mig. Sen när jag är... Jag ser mer som när jag är sierska eller om jag jobbar med som medium. Alltså det är ju mer verktyget Vivi jag jobbar med då.
Yes.
Där jag liksom ofta gör saker för andra. Mm. Jag tar kontakt med andra sidan för andra, för klienter. Eller jag siar eller djurkommunikation eller tidigare liv. Det är liksom, det är verktyg som kanske... När jag arbetar med det egentligen inte handlar så mycket om mig. Det tillför ju inte mig mer än att det finns en utveckling och att jag känner att jag gör någonting för andra.
Ja.
Och eftersom man är mycket i den energin så blir det att man även jobbar med sin andliga utveckling. Eller man ska säga, eller det mediala, eftersom man håller på med det.
Mm.
Men det, för att verkligen avancera i sig själv som varelse i detta, så behöver jag ha saker som är mina, som är min livsfilosofi. Och där är ju meditationen viktig. Det är liksom någonting jag egentligen gör för mig själv.
Ja.
Och kanaliseringen. Och likadant häxerit, det är ju liksom min livsfilosofi. Det är liksom för att där jag är hemma, där jag växer när jag är privata, vill jag liksom. Och där även buddhismen så att säga. Sen så kan jag ta de här och använda all den kunskapen som jag fått även då till de andra verktygen. Vilket gör att de blir så mycket större. Mitt arbete blir så mycket bredare och kunskapen blir mer. Så det växer, och det var ju det vi började det hela med att prata om. Det här med varför man ska göra flera olika saker. Men det är väldigt viktigt, inte bara... Jag kan inte tänka mig bara att vara en medial person som bara säger, nu tar jag in andevärlden för nu jobbar jag och sen är jag färdig. Utan därvid på något sätt, när jag har jobbat färdigt för andra, då är jag den andliga Vivi som håller på med min andliga utveckling eller har närheten till min andlighet hela tiden. Så den, för mig är det en jätteviktig bit.
Mm. Och jag tycker du sätter verkligen huvudet på spiken. För jag satt precis och pratade med en kompis om det just också, att hur kan man till exempel kalla sig ljusarbetare och samtidigt slå djur? Det var kanske ett konstigt exempel, men att det finns en andlig utveckling och sen så finns det en roll man kliver in i när man hjälper andra. Då man är då universums redskap, brukar jag kalla mig själv ibland. Så att nu är jag här och då låter jag också att universum får ta över. Och att det är en del av... Nu känner jag att jag upprepar egentligen det du säger. Jag vill bara bekräfta det du sa. För jag tycker att det är himla bra. Det,
ja.
Den andliga delen av mig är så viktig.
Ja. Och det är ju den viktigaste egentligen. Liksom.
Ja.
Den andra, då är jag redskap för andra. Men för mig själv så är den biten allt.
Mm. Det är ju det. Och det är en del av... mitt sätt att se på världen och att leva. Och då blir det ju det också i mitt möte med andra människor.
Mm.
Ja, fast jag är
man får lite andligt liksom.
Exakt, exakt.
Ja. Och sen är det ju så här också att man kan ju utveckla sin medialitet och skippa andligheten så att säga.
Mm.
Men då stannar det ju där också. Att man får ju inte den här bonusen som det innebär att utveckla sig själv. När man utvecklar sin andlighet så utvecklar man sin medialitet och man utvecklar även sin personliga utveckling när man håller på med andlighet. Men om man bara fokuserar på en av grejerna, för att de här tre ska ju gå hand i hand för att man ska kunna komma riktigt långt i sin medialitet om man vill det, då behöver man haka på med även den andliga och den personliga utvecklingen. Yes. Vi kan ju se till exempel, och även för den andliga så måste jag jobba med mig själv också för att kunna växa en andliga, för att vi kommer liksom inte längre än vad vår personliga utveckling. Jobbar vi inte med oss själva så kommer vi inte så långt, men vi kan komma hyfsat långt så att vi fortfarande kan arbeta kanske med det och göra hyfsat bra resultat. Och då kan man känna sig nöjd utan att veta att man egentligen skulle kunna åstadkomma så mycket mer om man jobbade med sig själv och även jobbade med den andliga utvecklingen. Mm. Där kan vi ju se oss väldigt många religiösa människor som inte är speciellt nice liksom, där de kanske har massa dogmer eller fördömande mot andra. Ja, de är andliga, de har ju inte tagit sig någonstans på den här trappstegen, utan de står ju på nedre trappsteget och stampar även i den andliga världen, för att personliga utvecklingen sackar efter. De har liksom inte utvecklat kärleken inom sig eller förståelsen för andra människor eller empati och sådana här saker. Och då har vi de här religiösa som faktiskt inte är trevliga, men de är mer religiösa än andliga. De liksom har bestämt hur saker ska se ut. De lyssnar varken inåt eller uppåt egentligen.
Mm. Ja, det finns ganska mycket av det. Det är spännande det här. Vad är medialitet och vad är andlighet?
Ja.
Och sen har vi vår personlighet. De medium som jag träffat, de flesta är verkligen, ja, men det går hand i hand. Det är svårt att separera en personlig utveckling och en medial andlig utveckling.
Mm.
Och jag håller med. Jag tror jag skulle bli väldigt konstig. Vara en väldigt konstig person om jag bara hade liksom, jag har gått på lite kurser och liksom, det är väl spännande, men det finns så mycket mer.
Men den stora utmaningen här ligger egentligen i att det finns också väldigt många människor som inte förstår att de faktiskt behöver utvecklas som människor. Att de behöver, alltså, alla har inte insikten att se att jag behöver ta mig sjutsing och jobba med mig själv. De här dåliga relationerna jag har är för att jag behöver jobba med mig själv. Jag behöver komma förbi eller över saker. Att det finns väldigt mycket jobb vi behöver göra med oss själv. Min attityd, eller varför drar jag till med det här? Eller varför känner jag så här? Ja, jag behöver jobba med mig själv. Mm. Och många gånger är det så här, för att man kan tycka, jo, men jag har jobbat lite så här, lite grann med mig själv, så här, lite smått. Och man inser inte att det är ett jättejobb att jobba med sig själv, oavsett vad som har hänt i livet eller inte hänt. För att den andliga och mediala utvecklingen ska få en ordentlig skjuts av den. Du märker när det händer på riktigt, att det händer någonting i det andliga och mediala. När du har liksom fått en riktig skjuts i din personliga utveckling, där det har hänt någonting där. Och där ska jag säga, har man haft det jobbigt i livet, ja, då kan det vara himla jobbigt att överkomma en massa saker och förlåta en massa saker som man måste lyckas med det personliga innan man liksom kan avancera uppåt, så att säga, även i det andliga och mediala. Har man haft, vad ska man säga, lite räkmackeliv, så här, hyfsat bra, mamma och pappa har varit bra, liksom, livet har varit bra. Ja, då är det ofta saker som empati och förståelse och mycket sånt man kan behöva jobba med. För att det är egentligen bara folk som har haft det riktigt jobbigt som vet vad det innebär att ha det riktigt jobbigt.
Exakt.
Och det är inte lika lätt att ha empati eller att verkligen kunna ta in i hjärtat och få full förståelse hur smärtsamt smärta kan vara.
Mm.
Så det finns alltid olika saker att jobba på utifrån där man själv befinner sig. En del kan ju behöva jobba på att distansiera sig ifrån att man tar upp all smärta, för att man själv har så mycket smärta så man kan inte veta till slut vilken som är min eller vilken som är andras. Det där är ju väldigt vanligt, till exempel som medmissbrukare kan man ju vara, mer än bara alkohol och droger. Det kan ju vara matmissbruk, det finns ju mycket där man kan vara medmissbrukare. Men så vi har alla väldigt mycket liksom att jobba på. Och jag tycker man ska se det som väldigt intressant och spännande, för jag lär ju känna mig vem jag är, och man börjar ju helt plötsligt manifestera mycket coolare än vad man manifesterar när man liksom var lite lägre, eller vad man ska säga. Man är lite mer oförstående inför sin egen problematik och vad man själv åstadkom i sin egna liv. Liksom. Vad långt ifrån meditationen vi kom nu.
Ja, fast det är fortfarande rötade det här, tycker jag. För att, det finns så många som använder meditation i den personliga utvecklingen också.
Absolut.
Och det är det som är så häftigt. Och jag är verkligen, just den här räkmackan och liksom, det är så lätt att, ja, men jag är en andlig person och jag tycker att det här är väldigt spännande och nu vill jag hjälpa andra människor. Jag känner igen det ruset själv, så därför kan jag prata om det, tycker jag.
Så bara börja med dig själv, va?
Ja, exakt. Och det svåra, tycker jag, med att börja med sig själv, det är att det är så väldigt lätt för min del att gå in i att döma mig själv. Att det här, jag har lätt att förlåta andra, men jag har väldigt svårt att förlåta mig själv.
Jag tror det är vanligt, faktiskt. Jag tror det.
Det tror jag också.
Man är så himla hård mot sig själv. Mm. Och hur länge kan man inte älta grejer sådär? Jag slutar med det, men ibland kan jag känna så här, nej Vivi, nu släpper du det där. Ja, det du gjorde var lite pinsamt. Men de andra har ju glömt det nu. Det är bara du som går och kommer ihåg det. För man tror ju nästan att folk för anteckningar och aldrig glömmer saker man säger. Och det man måste lära sig, det är ju att folk har fullt upp med sina egna liv. Du är inte så viktig som du tror. Liksom. Man hamnar så lätt i det där. Och det är så fånigt hur vi liksom slår på oss själv och tycker att vi gjorde dumt eller vi var klantigt. Men när andra gör det, då tycker vi inte det är så big deal. Och där måste man skifta någonstans. Men om jag inte tycker, då lär inte andra tycka att det är så big deal. Nej, nu måste jag släppa. Liksom. Var snäll mot mig själv. Liksom.
Ja, precis. För att det kan väldigt lätt också gå in i, tänker jag, så här, osunda introspektioner apropå meditation. Att nu måste jag ta reda på vad jag har gjort för fel hela tiden. Och att det finns ju också en kultur, tycker jag, inom det nyandliga. Att liksom, men nu måste du ta reda på vad det är som triggar dig här nu. Nej, men jag blev sur för att jag tyckte att den personen var otrevlig. Det var varken mer eller mindre. Men då kanske du måste börja jobba med det här för att, så att man kan lämna i kärlek. Jag kan lämna i kärlek även om jag blir sur. Alltså,
ja, men kärlek är ju inte att vara konfliktundvikande. Det där finns, tycker jag, en stor missuppfattning i den andra världen. Det är som om jag blir arg på någon så är det precis som att jag som andlig gör något fel. Men jag bara, är den dum i huvudet? Så har jag faktiskt rätt att bli arg. För det är också sådär, om jag ska kunna släppa någonting, så måste jag också få säga vad jag behöver säga och känna vad jag behöver känna för att kunna bli klar. Annars så härbärgerar ju vi där bara inom oss, för att känslor, de kan ju också sätta sig fast inom oss. Så att det bästa sättet ut med det, stå upp för dig själv, stå upp för andra, stå upp för det du känner att du måste stå för. Du är inte skyldig, det är inte så andligt bara att sitta och le och vara tyst och bara ta skit. Liksom. Det är för att den andra, jag brukar säga sådär, att folk bara, ja men karman tar tag i det där, karman löser det. Så, ja men vi är ju varandras karma. Är du dum i huvudet så är det jag som är din karma. Liksom. Karman är ingenting som uppstår av sig själv. Så jag hoppas ni förstår vad jag menar. Det är det här liksom att vi är ju varandras läromästare. Men om du trampar mig på tårna eller sårar mig, så om du ska lära dig att förstå att man kanske inte gör så där, då måste ju någon säga någonting. Annars är det ju inte ens schysst mot den andra. Så att jag tycker vi är skyldiga varandra och faktiskt att inte vara konfliktundvikande, att våga säga ifrån och så. Och ibland så får vi hamna i konflikt för att vi kanske bär på saker och ting, och ibland är det onödigt att bråka, men det är inte farligt att bråka. Nej, men det lär oss ju någonting och det utvecklar oss och gör oss mindre rädda. Sen behöver vi inte vara knäppa i huvudet liksom. Och sen kan vi också be om förlåtelse, och då lär vi oss förlåtelse och vi lär oss att tänka oss för. Alltså det där är ju processer som vi behöver. Ilska är inte mer fel än glädje eller kärlek.
Nej.
Alla känslor är faktiskt rätt, men inga av grejerna ska vi herbergera för lång tid liksom. Utan att släppa taget om känslor.
Och det är, men, precis, och det är lätt att de...
Men det här heliga, nej fy, sluta med det där.
Ja, exakt, för att det blir ju spiritual.
Det är skenheligt.
Ja, det är skenheligt. Och att det blir den här... Nej, men jag älskar alla och allting är så himla fint och det är mycket regnbågar och hjärta.
Och så går jag omkring med en inre ilska. Jag kan ju inte lura universum. Universum bara, du är lika arg ändå. Oavsett om du har sagt eller inte. Liksom.
Precis. Och det är då det kan bli en flykt istället för att det andliga, alltså, att det kan handla om att jag faktiskt omfamnar mig själv. Att det är det här jag känner nu, det är det här som det här jag upplever. Och allting handlar inte bara om mig.
Nej.
Och att det får komma och passera och man har med sig man är en erfarenhet rikare. Istället för att det blir något man kniper ihop skinkorna om. Så det blir jättekonstigt. Jättekonstigt. Men det kan lätt bli en flykt, tror jag. Att det lätt blir så här, nej men jag släpper det här för att det behöver inte jag. Jo, kanske.
Jag tycker det är lite så här oinsiktsfullt för att om man vet hur vi fungerar, så vet vi, är det någonting som inte är bra för oss, så är det att härbärgera massa känslor i våra kroppar, för det är sånt drar på sig sjukdomar. Så att det är väldigt viktigt att få ut det och släpp taget om det. Och sen så kan jag tycka ibland så där liksom, men gud, överreagerade jag inte lite där? Ja, då får jag lära mig någonting av det. Och är det så att jag överreagerar på ett sätt som gjorde att det var onödigt, då får jag väl be om ursäkt för det liksom. Men jag tycker inte att man liksom ska låtsas vara någon slags helig varelse. För vi är här på jorden för att lära oss att vara människor. Annars hade vi ju liksom kanske gått till en annan planet där vi kanske skulle vara någon liten grön gubbe eller något. men liksom så på skoj. Men vi är ju här för att vi ska lära oss de läxorna som finns på den här jorden. Och då tror jag att vi måste tillåta oss att vara människor. Men jobba med oss själva, så att säga. Jag är ju inte samma person nu som jag var när jag var 25. Tack och lov.
Ja. Precis, så att det också finns en...
Det är det som blir bättre med åren. Man blir lite bättre. Man blir också bättre att säga ifrån och inte ta skit liksom.
Och lättare att släppa, tycker jag också.
Ja. Och visst blir man kärleksfullare mot sig själv dessutom.
Ja, och det är ganska fint att upptäcka. Jag tycker det är väldigt fint att upptäcka. Jag trodde ofta att jag var lite knäpp som kanske var... Ja, men nu är jag lite känslig eller nu är jag lite skör. Eller varför reagerar jag på det här? Ja, men jag är faktiskt sån här. Och så länge jag inte skadar mig själv eller andra, så är det faktiskt något bra.
Exakt. Att tillåta sig att vara den man är. Och att det är precis lika fint och vackert som att vara på något annat sätt. Men jag tror att det är jätteviktigt liksom, sluta jämföra sig med andra. Och jobba på att liksom förbättra sig själv, men också inse att vi inte kan vara perfekta, och de defekterna som finns kan jag liksom slipa i alla fall i kanterna.
Och egentligen bara genom att titta på dem utan att värdera dem är ju kärleksfullt.
Ja.
Har jag lärt mig.
Ja, men absolut. Och sen när det kommer ut i luften och när vi säger saker högt, det är ju då det blir verkligt. Och det är då också vi ser kanske att, nej men gud, hur gjorde jag där? Eller vad sa jag där? Och då får vi en möjlighet att jobba på. Om vi bara stänger in allting så kommer vi inte åt nycklarna heller. Hur vi är i våra relationer talar ju också om vilka nycklar vi har att jobba med. Det är ju någon slags nycklar för oss.
Ordets kraft att säga ut.
Men meditationen är ju också där fantastiskt liksom, för den kan ju också hjälpa oss att få ett större lugn som gör att vi kanske inte hetsar eller går igång på samma sätt, att man faktiskt får faktiskt en inre frid utav meditationen. Om vi nu ska återgå till meditationen, så har ju den bara i våra personliga liv en väldigt stor betydelse. Vi kommer i kontakt med oss själva. Och här tycker jag det är så intressant med meditation, för det får ju säkert du också ofta höra, det här att väldigt många tycker det är jobbigt att vara i tystnad med sig själv. Superjobbigt, de bara flyr från meditationen. För det är jobbigare för dem än att göra saker, att bara göra ingenting.
Exakt.
Och då behöver man fundera lite vad man håller på med i livet. Om det är så att göra ingenting är den största utmaningen man kan ha liksom. Då kanske det är just det man behöver göra.
Precis, och det behöver inte vara 3 timmar. Det kan räcka i början med 5 minuter.
Börja med 2 minuter om det är utmanande.
Ja. Exakt, våga vara i tystnad. Och sen är det där, det var väl Osho som sa det, en sån här sen meditationsmästare som utvecklade meditationer i rörelse just för människan i västvärlden, för att vi rör på oss så himla mycket. Så han var lite sådär, ja, okej, då får vi fixa lite så att ni mediterar när ni rör er.
Ja.
Lite så. Spännande sätt att se på meditation. Men vi pratar om det också, jag och Elin, mycket i vår podd, det här att pröva olika former av meditation. Att, en del kan ju vara verkligen så här, men jag vill bara göra den här buddhistiska inre frid-varianten. Ja, men do that. Men ja, det kan vara väldigt spännande att utforska andra tekniker.
Ja.
Också beroende på vart du är i livet ju.
Absolut.
Jag är själv i en period där jag känner att jag vill ha ledda meditationer. Jag tycker det är skönt.
Vad sa du ville ha?
Jag vill ha ledda meditationer.
Ah.
Sådär. Det tycker jag är skönt. Och då, apropå kanalisering, att komma tillbaka till det. Där, liksom, när jag blir ledd genom till exempel chakrasystemet. Här är jag mottaglig för kanalisering. Att höra universum eller mina guider eller änglarna. Och jag är inte heller lika blyg, kan man säga. Jag var blyg i början, tänkte jag att, ja, men här sitter jag, nu ska jag vänta på att någon kommer, nu kan jag ropa, säga hej. Hej Gabriel, har du lust att säga något? Nej, det har jag. Okej.
Ja, men nu är man liksom lite mer tjenis med dem liksom.
Ja, faktiskt. Det är så spännande med den här andliga mediala världen. Jag tycker alla borde utforska lite. För att det är något större där bakom det vi ser.
Ja, och sen så tycker jag så här, för meditationen för mig också, när jag har övat upp då liksom kontakten, att det är ju som att det blir som en förflyttning i, helt plötsligt så är det inte bara så att jag mediterar när jag mediterar, eller jag är inte bara i kontakt med mina guider när jag väljer att nu ska jag kanalisera dem, utan de finns med mig hela tiden och runt omkring, så att det blir liksom inte de här gränsdragningarna, och det är det som blir en livsstil.
Exakt.
När man håller på, och jag skriver ju, och då kanaliserar jag ju utan liksom att bestämma att nu ska jag prata med mina guider, utan de hakar ju på där liksom, för då har vi det samarbetet, och så känner jag hur det bara blir det flöde, så kan jag bara säga, men så jag skriver ner någonting, och jag bara, men gud, det där visste jag ju inte innan jag skrev ner det. Så jag kan älska att sitta och skriva i min bok, för jag är så nyfiken på vad som ska komma liksom. Och det är så häftigt. Och det kommer ju utav att man under en längre tid har mediterat eller kanaliserat. Att man öppnar upp förmågan till att ta emot ett flöde. Det kan komma som om man målar eller annan konstnärskap eller kreativa sysselsättningar liksom. Så att ja, man kan komma på saker man vill göra, man kanske utvecklar sina kurser. Det finns så mycket sätt att liksom fortsätta ta emot den här informationen hela tiden, när som helst.
Just det. Ja, men precis, det är ett kreativt flöde och det är ett andligt flöde. Ja, vi skulle kunna ju prata hur mycket som helst om det här, känner jag. För det är så spännande.
Skojar du? vi är inte rätt kombination att sätta ihop så här.
om du skulle ge tips till någon som inte har mediterat, vad skulle du ge för tips då?
Alltså en tips till någon som vill meditera?
Ja, som inte har gjort så mycket förut. Och som vill öppna upp för andliga till exempel.
Ja, jag tycker faktiskt att man ska börja med att fundera på vad du är intresserad av. För det kan ju vara så här, jag älskar naturen. Men gå ut och sätt dig då kanske i skogen och bara sitt där ett tag. Eller sätt dig på en sten vid havet och titta ut över havet. Så är det så att man förlorar sig.
Mm.
Det kan vara ett bra sätt. Men hitta din typ av meditation. Vad är du nyfiken på? Är du nyfiken på guider eller änglar? Lär dig kanalisera. Är du intresserad av yoga? Ja, men gå och gör yoga, för det är ju liksom en fysisk meditation. Mm. Så tänk efter, vem är jag? Och så att du inte ger dig kast med meditation som är liksom någonting du inte tycker är kul, för det kommer ju aldrig funka liksom. Eller gör som jag, går en kurs i buddhistisk utveckling, eller ja, titta vad du är. Men framförallt skulle jag vilja säga så här, om du känner så här, men jag vill bara pröva och bara sitta och meditera i liksom själv hemma, så brukar jag säga att ha lite saker. triggers. Till exempel som du tar fram varje gång du ska meditera. Du kanske släcker ner lampan, du tänder ljusen, tar fram några kristaller, sätter på lite bakgrundsmusik meditativ. Då går du in i den här känslan, myskänslan av att du ska meditera. Och sen i början kanske, ja men sitt 2 minuter då. Och sitt, eller, och sen så utökar du den tiden. Men triggers tycker jag är ganska bra, för det gör att man försätter sig i stämningen innan man ens börjar meditera, och det kan hjälpa en. Och sen är det viktigt, precis som vi har pratat här innan, förlåtelsen är viktig i meditationen. För att man sitter där, ah, nej nu börjar jag tänka på inköpslistan till middagen och sådana där saker. Och då tänker man bara så här, men det gör ingenting, jag släpper den tanken och så återgår jag till min meditation. Man behöver inte lägga någon vikt, man ska inte göra någon dömande eller någonting. Åh, nu är jag dålig, när jag kan inte meditera, det är ingen idé jag håller på med det här. Nej, så är det inte, för så här är det för många, så att det här är inget dilemma, utan bara släpp tanken och så går du tillbaka i meditationen. Strunt samma om du flera gånger börjar tänka på andra saker, du kommer på dig med, då är det bara så här, okej, nu kom jag på det och nu tackar jag för den här tanken och så återgår jag till meditationen. Var förlåtande, var inte dömande mot dig själv liksom. För det är inte bara dig det är så här för, och det innebär inte att meditationen misslyckas.
Exakt.
Så att hämta hem dig bara i kärlek och bara sitt. Det behöver inte vara märkvärdigare än så, för att när man börjar hålla på att allting ska, antingen ska jag vara proffs från början och inte tänka på en massa saker, eller så ska man bara, måste det, alltså att man har massa förutfattade meningar hur det måste vara för att jag ska kunna vara en bra meditatör eller för att jag ska kunna göra det, då kommer du aldrig börja.
Nej, precis.
Så lite saker som du känner att, åh, nu tycker jag det är mysigt, bara, nu får jag, åh, får jag egen tid att sitta här, och rökelse är mysigt liksom så. Mm. Och sen bara sitt bara i kärlek. Och kärleksfull mot dig själv.
Ja, exakt, exakt. Man kan börja liksom lite utifrån och in.
Ja, värdera inte så mycket.
Nej, precis.
Utan bara vara.
Och att meditation handlar om tid för dig själv. Omsorg om dig själv.
Ja.
Och utveckling.
Det är väldigt mycket det här att man ska bedöma om man har lyckats eller misslyckats med meditationen. Och det måste man släppa. Sluta tänka om, oj, nu gick det ganska bra, eller nu misslyckades jag, för nu tänkte jag på en massa saker. Tänk inte så, ta bort dem där. Men du kan inte misslyckas. Du mediterar, punkt.
Precis. Och att det är liksom verkligen inte en större bedrift att sitta 1 timme om dagen än 5 minuter om dagen.
Ja, men precis. Och gör vad du vill med det. Det är bättre att göra 5 minuter än ingenting.
Exakt. Exakt.
Så det handlar om att hämta hem sig själv.
Ja. Amen på den.
Yes.
Faktiskt. Då tackar jag dig, Vivi Linde, så mycket för att du har varit med i podden om meditation. Tack för din kunskap, för din erfarenhet och för tips.
Tack snälla Veronica, du blir alldeles jätteödmjukare. Det var så himla trevligt, det är alltid trevligt att prata med dig.
Tack allihopa, vi hörs snart igen. Och där.